Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
...218 landskamper gjorde legendariske svenske hockeybacken Roland Stoltz för landslaget Tre Kronor.
218 som i 21 i 8:e är ett viktigt datum i friidrottshistorien för svensk del tack vare Carolina Klyfts olympiska guld i sjukamp. Den dagen i Aten 2004 och samma datum 1986 så föddes också världens främste sprinterlöpare genom tiderna, jamaikanen Usain Bolt.
218 cm lång är legendariska amerikanske basketspelaren Kareem Abdul-Jabbar. 6 gånger mästare i NBA och lika många gånger utsett till ligans mest värdefulla spelare på 70- och 80-talen i klubbarna Milwaukee Bucks och Los Angeles Lakers.
218 Grand Prix-tävlingar har Greg Hancock kört, rekord i Speedway-världen. Nästa säsong är han tillbaka på tävlingsbanan efter ett års uppehåll då hans fru har haft bröstcancer.
218 klipp har vi visat på hur Marcus Rosenberg rör sig i straffområdet och ändå tappar vi honom. Så sa FC Köpenhamns tränare Ståle Solbacken efter Europa League-mötet i Malmö den här hösten.
Och som nummer 218 NHL draftades Bosse Svanberg av Detroit Red Wings på 80-talet. Bosses son Mattias Svanberg finns ju med i den svenska landslagstrupp i fotboll som den här veckan ska försöka säkra en plats i EM-slutspelet nästa sommar.
Och EM-kvalfotbollen är ett av ämnena
i det här avsnittet
218
av Sporthuset
med Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Och inspelningen idag hemma hos en legendarisk fotbollsexpert och tränare. Född i Luleå på Alla hjärtans dag 1952.
Och han har tränat samtliga tre stora Stockholmsklubbar. AIK, Djurgården och Hammarby. Bara en sån sak. Han har också varit tränare i Norge, Danmark, Österrike, Grekland, England, USA och Mexiko.
Men lugn! Vi är hemma hos Hasse Backe.
Ja, så är det. Välkomna, säger
jag. Tack ska du ha.
Missar vi något här?
Nej, jag tror du fick med allt. Fick du med sista uppdraget i Finland? Det kanske du fick med.
Ja, det var möjligtvis en...
Ja, den var inte med.
Det var inte med.
Vi försökte liksom
det
dölja
blev,
det.
Det blev ju bara ett år.
Det var så kort, så att vi tänkte vi hoppar över det.
Dölja det.
Ja, det blev bara ett år, men den finns ju med där på CV.
Man sitter och går igenom ditt CV, Hasse. Det är så omfattande så man missar ändå någonting.
Ja, men jag tror du fick med de utländska länderna i alla fall, va?
Men du, vilken karriär liksom.
Tittar man lite så här spontant liksom, som ja, säg svensk eller skandinavisk tränare, det är inte många som har fått möjligheten liksom, för att utanför Skandinavien, så att jag menar de här länderna och klubbarna, hur de ser på oss, säg svenskar, så är det ju liksom att de sa ju ordagrant när jag kom till Salzburg liksom, i stort sett, ja, vad fan ska svensken kunna tillföra? Liksom, de kan ju ingenting om fotboll i Sverige. Och det är lite den bilden de har ute i Europa om ja, svensk fotboll och svenska tränare.
Och bara det här som vi var inne på är att du har tränat Djurgården, AIK och Hammarbys A-lag. Har någon annan gjort det?
Nej, det har ingen gjort. Idag går det ju inte heller, så är det ju. Det var ju lite gränsfall faktiskt på... Det var ju Djurgården först 82, 83, 84 och sen blev det ju Hammarby, ska jag säga att 87, 88. Och då började det ju hända lite saker med supporter och så vidare. Sen var ju 5 år i Öster däremellan och sen kom jag till AIK 92 var det ju. Och då hade det ju börjat blåsa lite. Jag tror till och med liksom att 90, 91, 92 så började ju liksom läktarstöket, kan man väl kalla det.
Ja, jag har förmånen, och ja, du också Tommy, nu jobbar, vi har jobbat ihop alla tre på något sätt.
Ja,
men din erfarenhetsbank och alla historier du har att berätta, den är ju, det är ju mer än tillräckligt för att skriva en serie böcker.
Ja, jag tror det. Kanske inte serie, men du skulle kunna göra en, samla på dig en bok bara med anekdoter.
Eller...
Jag tror folk skulle sitta och skratta ihjäl sig.
Och du vet vad namnet ska vara på den boken, va?
Nej.
Backes berättelser.
Är det så? Jaha,
är det så?
Här har vi det. Backes berättelser. Ja. Jag håller på att skissa på det här lite grann.
Det enda problemet lite är ju, vet du, det är det här med
Hasses
att man...
historier kanske.
Man måste ju lämna ut namn, vet du. Och det här är ju vänner liksom. Jag känner, nej. Jag...
Du vill att det ska vara vänner.
Jag gjorde det en gång. Jag gjorde det en gång med den här Messi-historien, och det gör jag inte om liksom. Jag fick ju halva Sydamerika efter mig liksom. Så att de ringde upp, vet, och ville ju köpa programmet. Även ja. Madrid TV ringer upp bara för att få slå på Barcelona liksom. Så jag sa det till de här TV4-gänget som hörde av sig, det är över min döda kropp, alltså, det här får inte...
Messi var ganska provocerande mot Guardiola, kan man säga.
Ja, i samband med en match var det gällde, de satt och käkade tillsammans och så vidare. För jag blev lite provocerad då.
Hur fick du av Lund.
Ja, jag hade ju några i New York Red Bull som kom från Barcelona.
Mm, just det.
Både massörer och spelare och sådana saker.
Det, man ser, man svämmar över av alla...
Uppgifterna kom från fler än ett håll.
Ja, så du får tolka det så.
Källkritiken var...
Vi har ju kommit in på mycket Hasse historier på de här 217 avsnitt utan att du varit med, så det är skönt att du är med nu egentligen.
Ja, kan bekräfta dem.
Jag tänkte bara med Hammarby förresten, då kommer jag på en grej bara som ploppar upp nu, det här med... Du berättade någon gång att om det var Uffe Eriksson som ni gjorde upp en grej, det är väldigt intressant.
Ja,
kan inte ta det? Alltså, apropå hur det funkar ibland och med den här dynamiken i ett omklädningsrum då, alltså hur man får igenom ett budskap.
Ja, jag är ganska säker på att det är Frölunda vi möter borta med Hammarby alltså, och gör en eländig första 45 minuter. Det är så dåligt så att om vi ligger under med 0-2 eller 0-3 vet jag inte. Och precis, man får ju gå en bit då till omklädningsrummet, så Uffe Eriksson smyger upp vid sidan åt mig liksom, han var alltså skogstokig liksom, bara rasande. Kan inte jag få ställa till något liksom, nu jävla, vi måste väcka dem. Vi måste väcka dem alltså. Mm. Och ja, liksom, kör vad du vill då. Alltså, kommer in i omklädningsrummet. Det åker upp, du vet, en pinnstol som bara kraschar över huvudet på spelare. Vattenflaskor skickar han mot spelarna och bara gapar liksom, fullständigt hysterisk. Alltså, ja, effekt, pang, 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 går ut och dominerar andra fullständigt.
Och det var liksom uppgjort mellan er, kan man säga.
Ja, ja, precis. Ja. Ja, ja.
Hederspriset 2019 tilldelas Sven-Göran Eriksson.
Sven-Göran Eriksson tilldelades på fotbollsgalan den här veckan fotbollskanalens hederspris. Svennis, svensk mästare i UEFA Cup guld med IFK Göteborg i början på 80-talet och sen mästare i Portugal, Serie A, förbundskapten i England i 5 år. Och så då med Hasse Backe, Manchester City, Mexiko, just nu förbundskapten på Filippinerna, 71 år gammal. Och han passade på att hylla sin kollega också på ett fint sätt där på fotbollsgalan.
Att jag slutade min fotbollskarriär på grund av en knäskada. Så var det inte. Det var en man som hette Tord Grip som kom hem till mig när jag var 27 år och sa, du Svenny, sa han, jag tycker att du ska sluta spela fotboll och börja att träna med mig istället. Bli hans hjälptränare. Han tyckte väl att jag var för dålig att spela fotboll, och det var jag nog också. Så tack för det, Tord. Det var... Det var det bästa professionella råd jag någonsin har fått. Och sen har Tord varit min läromästare och han har hjälpt mig i alla år och gör så fortfarande. Du är fortfarande number one, Tord.
Du och Tord och Sven-Göran Eriksson hade ju... Ja, när var det ni egentligen drog igång er gemensamma verksamhet, er tränartrojka?
Ja, det var ju alltså, Tord och Svennis har ju hållit på jättelänge tidigare. Och
men att du kom in.
Jag kom in, jag var faktiskt nere på Sprintermästaren i Halmstad, skulle titta på lite trav och, måste jag tänka till, 2007 är det väl, 2006 eller 2007. Så, tjena Svennis, och du, jag har ritat på för Man City. Har du lust att hänga med som assisterande manager? Det tog ju 10 sekunder, så var svaret ja, bara pang, boom, rakt över, bara som svensk får uppleva Premier League. Mm. Liksom, det är ju ofattbart liksom. Och sen blev det, och det var ju då 2007, sen hakade jag ju på till Mexiko med Mexikos landslag, och sen blev det ju Notts County en kortare period också med Svennis.
Hur är Svennis, du som har känt han så länge? Hur skulle du beskriva honom som person?
Jag skulle först säga så här, helt prestigelös. Jag tror aldrig jag har, som typ med Manchester City, så han lämnade ju över till mig och en engelsman som heter Derek Fasakerly, som också var assisterande tränare, att vi kunde ju liksom nästan göra lite vad vi ville. Vi sörrade ju med Svennis vad han ville ha ut av träningarna, hur de skulle se ut, och sen kunde vi lägga upp det, och sen var ju vi mest på planen då, jag och Derek, och Svennis var runt omkring, vilket också är lite ovanligt för managers i England. Det är inte så att de alltid är ute på plan, men han var alltid ute på plan och bevakade spelet. Oerhört generös. Jag tror aldrig jag märkt en, eller haft en sån generös människa i närheten av mig. Jag försökte några gånger betala middagar. Det har inte gått hur jag än har försökt. Det var väl ungefär så här, fan, jag tjänar så jävla mycket mer än dig så jag betalar. Det var ungefär det var. Så att, men helt prestigelös, otroligt generös människa.
Hur är det med själva fotbollskunnandet? Alltså? Fotbollstaktiska,
ja, han var ju jättedrivande från med IFK Göteborg då, med 82 UEFA Cup-vinsten. Och sen kommer ju att förändra ju Benfica ganska ordentligt från att då komma dels till Göteborg och förändra liksom. Han var ju jätte inne på Bob Houghton och Roy Hodgson. Mm. Och bara så att införa ett zonspel i Göteborg med vad det innebär, så komma till alltså Benfica, ett sydeuropeiskt land, och Portugal, och bara få tid och förtroende att införa det. Det lovar jag, det är inte det lättaste. Och sen vidare till Roma då. Mm. Och efterträden Nisse Lidholm.
Mitt i smältdegen.
Ja, precis. Efterträden Nisse Lidholm. Och som var ju hur stor som helst då. Och då där började förändra. Och där tog det ju tid liksom. Jag tror han hade jättejobbigt år ett. Sen är de ju jättenära att vinna år två. Men där vet jag att han har nämnt flera gånger. Där har han ju varit inne på att han tror ju var matchfixning. Att de inte vinner Scudetton. Jag tror det, om det är näst sista eller sista matchen de möter Lecce. Och det var något spel på första halvlek, första 45 på resultat. Och jag vet att han var inne på förhör och grejer och så vidare. Men det är någonting som jag tror gnager i honom ordentligt. Och sen då fortsätta Italien, jag menar, med Fiorentina, Sampdoria. Ja, herregud, vilken resa. Liksom ingen svensk, nu sticker jag ut hakan, kommer någonsin att ha det här CV-et vad det gäller ute i världen.
Och sen blev han ju Serie A-mästare till slut.
Sen fick han den med Lazio. Det var väl den riktiga storhetstiden då. Där de också, jag vet när jag besökte honom där på Formello träningsanläggningen, då hade ju fansen tagit fram en tavla, vet du, de vann ju över Roma då fyra gånger ett och samma år, så den hänger utanför Formello liksom. Det var viktiga bitar alltså. Men de köpte ju ihop ett lag som inte var av denna värld, alltså när man var och tittade på träningarna där, du vet, och du ser Nesta, du ser Veron, Mancini, Sami Hajlovic, Nedved, Stankovic, du kan ju räkna, det är bara världsspelare rakt igenom alltså.
Och det är ju på den tiden som Serie A är störst, ja, som precis. Det är mäktigast.
Går du tittar på 90-tal, ja, kanske 80-tal också, det är Juventus, Inter, Milan, att ja. Något annat lag skulle slå sig in där, det var ju tidigare otänkbart. Lazio gör det, Napoli gör det med Maradona där i slutet på 80-talet då.
Men du säger om Svennis, det är att ingen svensk tränare kommer någonsin uppnå hans...
Finns inte en chans. Nej. Jag kan omöjligt tänka mig att någon svensk eller skandinavisk tränare överhuvudtaget kan få den resan och träna sådana klubbar som
och
han
har
gjort.
Och så engelska landslaget dessutom.
Ja, det är ju helt otroligt. Jag vet inte om jag har fel. Var han första utländske tränare? Men att träna England och sen börja 5-1 borta Tyskland, den är ju inte att leka. Nej, den... Då är man hemma för några år framåt.
Ja, det var ju... sen var det ju straffarnas förbannelse för Svennis.
Ja.
De följer ju på varandra följande mästerskap mot Portugal på straffar båda gångerna, om jag minns rätt. Det vill säga EM 04 och VM 06. Stämmer. Så var det samma motstånd. Stämmer. Och det var på straffsparkar.
Jag vet Svennis, när vi kom till Manchester City, då hade han anställt en mental tränare, en amerikanare från San Diego, Mark Sagal, som lite jobbade med de här bitarna också. Vad det kunde gälla straffar och lite andra saker.
Men alltså, är det så att, det var ju på Sir Alex tid i United, ja, ni var i City. Är det så att, sitter man och dricker vin efter matchen?
Ja, absolut. Men första torsken för Ferguson när vi spelade hemma, vinner 1-0, Giovanni gör, vi är väl över mittlinjen en gång och gör 1-0 liksom, och vinner matchen. Och då är det liksom tradition att efter fighten så går in och Du bjuder in motståndarens tränare, assisterande, och sen tar du ett glas vin. Sen är det någon lag liksom att du pratar inte om dagens match. Du pratar om tidigare fighter, kommande matcher, alla gnäller på domaren och så vidare. Sen är det lite chicken wings och grejer och snacks då. Och så. Första fighten, jo, första fighten kommer Ferguson in när vi spelar hemma. Sen när vi vinner på Old Trafford, för då är alltså det första gången på lite drygt 30 år som City vinner bägge mötena mot United en och samma säsong. Då var han osynlig. Då hade han bara gett sig iväg och skickat in Carlos Kirosh.
Nu är ju situationen helt omvänt mot då. Det är ju avdelningen, fotbollshistorien ändrar sig ibland trots allt. Jag menar, nu är ju City den dominerande laget och United har ju svårt att
hänga med, helt
få ihop resultaten.
Ja, du fick vara med om embryo till det.
Som ja, sen, inledningsvis. Och det, är det någonting som jag känner så där, nej, varför överlevde vi inte längre? Så var det ju med City, va? För att vi visste ju lite tidigt att vi skulle få sparken, för engelsk media är för det mesta rätt ute. Så vi visste ungefär en månad före, va, att det blir nog sparken det här. Och två månader i stort sett efter säsongen så säljer ju Shinawatra City till den här Etihad-gruppen då. Mm.
Alltså thailändaren som ägde då när ni var där.
Ja, Shinawatra, han levde ju i exil då. Ja,
mycket omstritt.
Ja, verkligen. Hans syster blev ju premiärminister sen i Thailand också. Va? Väldigt speciellt. Där kan jag skriva historier om, det lovar. Men då har man väl någon utanför dörren som knackar på här. Alltså.
Who catches Liverpool now? Still 6 weeks till Christmas. Still 6 months of the season to go. 26 games each to play. But 30 years on, right here, right now, it feels like Liverpool's to lose. Boy, it was a good game. Boy, there were some great goals. Boy, there were some rows, some arguments. Long, 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 long way to go. But you'd rather be sitting in his seat than anybody else's. An 8-point lead in the Premier League, a 9-point lead over Manchester City. Jürgen Klopp.
Jag tror Liverpool gör det. Jag tror den här matchen faktiskt var avgörande. När man kommer in jul, nyår, så avgörs väldigt mycket. För det är så jäkla tufft. Alltså, du vet ju knappt var du vaknar upp i för stad. Du spelar ju varannan dag. Du har FA-cupen läggs in. Och där ledde ju Liverpool 2018-säsongen. Det var, ledde de med 9 poäng. Mm. Alltså.
Runt nyår, va?
Ja. Och nu ska Liverpool ut i klubblags-VM. De spelar mot Aston Villa, såg jag, en match, och 24 timmar senare så spelar de i klubblags-VM och liknande. Så att de får ju ställa upp typ med ett B-lag mot Aston Villa. Men jag tror Liverpool är så pass bra, jag tror man har lärt sig så pass mycket, så jag tror faktiskt den här ligan är över.
Och när vann de? Var det 1990, va?
De har aldrig vunnit i Premier League.
Nej,
utan den startade ju 92.
Är det Klopp som ska ha en stor del,
ja,
av
absolut,
framgångsförklaringen?
Absolut. Om du ser lite på bara kontot, på löpkapaciteten, alltså hållningen till spelsättet liksom. De tappar ju aldrig fokus på sitt spelsätt, och det där är ju lite grunden, va. Så där tänkte jag lite när Djurgården låg under med 0-2 mot Norrköping. Mm. För då sa jag ju det, liksom, det handlar liksom om att bli kvar i spelsättet, vad man har valt att göra utan att stressa upp sig. Och det gjorde ju Djurgården. Man malde ju bara på, malde på, malde på, och får ju sina betalt för det till slut.
Men du, hur rankar du världens främsta tränare just nu? Apropå Klopp, vilka är dina toppnamn?
Jag skulle kunna ranka, eller jättesvårt lite sådär inbördes, men de jag direkt tar fram så är det ju det är absolut Klopp, Guardiola, Nagelsmann nu i Leipzig, som var i Hoffenheim och gjorde jättearbete med Hoffenheim. Och nu börjar jag bara se lite vad han gör med Leipzigs spelsätt. Det är ju liksom en fröjd att se den fotbollen. Jag kommer alltid ha med Marcelo Bielsa på topp 5. Då har vi i alla fall 4 tränare
rotationer,
där som finns med.
Rotationer,
rotationer och platsbyten. Vet. Men det resultat blir det också. Det är en sevärd fotboll. Alltså. Så att de 4 skulle jag väl vilja säga att jag håller väldigt högt.
Sporthuset 218.
De kan ju köra den här Football's Coming Home nu igen. Som de ju körde när de arrangerade EM 1996. Three Lions on a Shirt. Som arenorna sjöng och dansade till så det bara smällde. De har ju nämligen EM-finalen.
På Wembley.
På Wembley.
Ja, stämmer.
Sommaren,
stämmer.
Nästa sommar. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. Så football's coming home för dem. Vem vet, de kanske kommer stå där igen, engelsmännen, i en final på hemmaplan.
Ja, de har ett framtidslag. De har absolut ett framtidslag.
Vad säger du, Gareth? Jag står i en mycket stilren väst.
Ja, den är Salt. Överlägsen. Den där västen skulle jag vilja köpa. Alltså, skriva och fråga var han har köpt den någonstans. För den är speciell, tokläcker. Ja, men förstår du vilken snurr han har fått på det här, och titta liksom på, han jobbade ju då i förbundet, hade U21 liksom, och sen nu bara, alltså bara matar in yngre spelare liksom rakt av, får möjligheten. Och det är klart att ser man peakålder i fotboll så är det runt 28 år, va? Så att kanske 2022 ska England vara som bäst.
Vad står Sverige här, och vad känner du kring Sverige? Nu har vi alltså, ni ska jobba med den här matchen nu då, Rumänien borta, som kommer imorgon när den här podden kommer ut, och sen är det Färöarna då på måndag, och allt handlar ju om att om Sverige slår Rumänien nu på bortaplan så är allting klart, det blir EM-slutspel. Blir det oavgjort så är det praktiken klart, för då räcker det med att slå Färöarna, och blir det förlust så får ju då Sverige hoppas på, möjligen räkna med att Spanien vinner hemma mot Rumänien. Så ser förutsättningarna ut. Ja, hur går det då? Rumänien borta.
Ja, den är ju lite stökig. Rumänien är ju, som alla vet, bättre hemma än borta, med helt iskalla på bortaplan. Jag vet inte hur de beter sig när de spelar borta, men de kan stöka till det hemma. Det tror jag, men jag tror ändå att som landslaget ser ut nu, som utvecklingen ser ut på landslaget, så tjatar jag på de bolltrygga spelarna, så tror jag att Sverige får minst med sig en poäng i den här matchen. Allt kan ju hända givetvis, men det känns väl balanserat, och jag tycker liksom att när man ser, ska vi säga, startvälvan med antalet kreativa spelare på plats också, det kommer att innebära att Sverige kommer att kunna få bra resultat.
Rumänien behöver plocka fram lite bragd i det här. Dels behöver de ju slå Sverige, vilket i sig i och för sig har hänt förut, så det orsakar ju ingen...
Ja, du ser historiken ut, är du klar med förberedelsen eller?
Nej, jag är inte det, men jag vet att Sverige har mött Rumänien relativt få gånger faktiskt. Ja. Men det är ju ingen sensation om Rumänien slår Sverige i en kvalmatch i Bukarest. Men sen måste de ha ett resultat även borta mot Spanien. Ja. Därför att Sverige avslutar mot Färöarna hemma, och det är ju ytterst sannolikt att Sverige vinner den.
Men det här med Spanien-scenariot då, om Rumänien skulle slå Sverige, det kan ju ändå hända. Då gick jag in och tittade då på Spaniens senaste EM- och VM-kvalmatch. Alltså 15 vinster i rad på hemmaplan.
Det finns ingenting som talar för att Spanien helt plötsligt, trots att de är klara, inte vill ha ett resultat i sista gruppspelsmatchen. Kan omöjligt se att Spanien tappar poäng.
Då vill ju vän av ordning påminna om just du, Tommy, som med oerhörd retorisk skicklighet förklarade hur vansinnigt bra Italien var. Att Italien hade tre spelare på varje position mot Sverige i playoff-mötet, och över två matcher, 180 minuter fotboll, det var 5 minuter tillägg i båda, så vi kan faktiskt säga att det var 190 minuter fotboll, men så vann Sverige med. Så att det går faktiskt, det kan faktiskt, och jag tror inte någon vill att vi ska sätta det vi ska banka alltihopa på för ett EM-spel för Sverige. Det är att Spanien ska vinna en beställningsseger mot Rumänien. Det har hänt större överraskningar i fotbollshistorien.
Och apropå en sån överraskning, nu kommer dagens quizfråga. Vilket var det senaste landet, den senaste nationen, att ta poäng borta mot Spanien i en EM- eller VM-kvalmatch? Ledtråd. Någon person här vid bordet har varit kopplad till den nationen. Vilken var det senaste nation att ta poäng? Det var 6,5 år sedan.
Alltså det är 6,5 år sedan.
Ja. Ja, det måste ju vara Österrike eller Danmark.
Ja, jag tror Norge kryssade bort.
Eller Finland.
Finland. Ja, det stämmer. 1-1 match, va? Det är riktigt, ja.
Och det är beviset på att det kan ändå märkliga grejer.
Ja, men alltså om Finland har kryssat Spanien borta, skulle inte Rumänien kunna göra det.
Men sen är det 15 fighters sedan dess, Lasse.
Jo, och då närmar det sig.
Jag tror Rumänien och Sverige är en kryssmatch.
1-1.
Högt i tak i sporthuset.
Hur ser framtiden ut för det här svenska fotbollslandslaget?
Alltså det kommer ju upp otroligt många bra spelare. Jag är så glad nu att Kulusevski och Mattias Svanberg blir uttagna. Jag tjatade det om det inför förra uttagningen, att typ i alla fall Kulusevski är en spelare som ska vara med. För jag menar ju, jag har följt honom mycket nu i Parma. Det kan vara Sveriges nästa power forward. Alltså det är en otrolig utveckling på honom. För jag tror ju inte, mina år i landslag så lärde jag mig i alla fall att okej, att vi siktar på ett mästerskap, men vi måste ju ta med de här unga spelarna relativt tidigt nu i truppen. De kanske inte får speltid, men vi kan inte ta ut dem i mars eller april 2020. Det är inte fair mot spelaren. De måste få vara med och uppleva det här. Nej, men jag vill ha in bolltrygga spelare. Och jag har tjatat det här. Jag lyfter fram Håkan Eriksson som hade ursäkt, han var alltså helt rätt ute med sitt resonemang. Inte kanske det året man vinner EM, men han börjar se året efter. Alltså, vi kanske ska börja prata om att vi ska vinna ett EM vad det gäller Arlands. Vi ska titta, varför skulle inte vi kunna göra det? Vad behöver vi göra då? Och då har ju han en match där de möter Spanien. Alltså det är inga duvungar som kliver ut i det spanska U21-landslaget. Det är Morata, Isco, Saul, Asensio, Bellerin. Det är fan världsspelare. Vad gör Håkan Eriksson då? Jo, han sätter in tre bolltrygga spelare på mittfältet. Han sätter in Tibbling, Kristoffer Olsson, Tankovic. Tre otroligt tekniskt skickliga spelare. Med tanken att ja, vi behöver hålla i bollen längre än vad vi gör i vanliga fall. Vi kan ju inte bara försvara mot Spanien. Vad blir matchbilden? Jo, de här tre svenska spelarna är så skickliga så spanjorerna börjar bli oroliga och backar hem. För de kan inte pressa de här till. De spelar sig ur hela tiden. Mm. Och det är det jag menar lite då med ett svenskt A-landslag. Jag tycker jag kan jämföra bortamatchen mot Spanien. Överkörda. Sen kan var och en och titta på hur det mittfältet såg ut som startade. Och sen tittar vi på mittfältet hemma i 1-1-matchen mot Spanien. Då får du in en Kristoffer Olsson räckte. Sverige överkörda i 25 minuter. Men efter 25 minuter börjar Kristoffer Olsson tekniskt spela sig ut. Spanjorerna klarar inte av att pressa sönder honom. Helt plötsligt börjar vi få ett rakt anfallsspel. Vi behöver liksom inte slå bort någonting i panik. Kristoffer Olsson gör att vi spelar oss ut. Och det är därför jag tror så här att man... Jag tror att svensk fotboll måste ändra självbild och titta lite på det här. Vi lever kvar i väldigt mycket att balansera mittfält och vi ska ha några riktiga liksom slaktare på det centrala fältet. Och ser vi internationellt så är det väldigt bra fotbollsspelare som spelar på de här positionerna. Och därför, jag skulle gärna se att man vågade balansera ett mittfält kanske med tre kreativa spelare. Du har Emil Forsberg. Du kan ha en Kristoffer Olsson centralt. Och du, alltså jag bara kastar ur med en Quaison på högerkanten då. Mm. Och sen kan du kanske ha någon form av balansspelare. Det finns många att välja på där. Men jag ser ingen motsatsförhållande att vi skulle få sämre resultat med bolltrygga spelare. Jag vet inte vad man får det från i svensk fotboll.
Motargumentet mot dig från en Jan Andersson kanske till exempel skulle kunna vara då att ja, men det blev ju kvartsfinal i VM.
Ja.
Och det är inte så...
och seger i Nations League.
Ja, exakt. Och med den här modellen som kanske inte riktigt är så som du pekar på.
Nej, men jag kan ju ha fel. Men det här är vad jag tror. Det här är vad jag tror. Och det här är vad jag tror i utveckling. Och det här är vad jag tror att också en del svenska klubblag behöver tänka på när de ska ut och kvala i Europa. Alltså jag tror ju där att som Hammarby ser ut behöver kanske göra lite annorlunda i sin backlinje, men de kommer ha bra möjligheter med tanke på det spelsättet man har. Mm. Att man har så många bolltrygga spelare.
Men varför skulle det ju kul att Sverige skulle kunna vinna EM? Jag tycker det kan ja, vi väl ha som bild mot England på Wembley.
Men varför inte?
Sporthuset 218.
Du kom, vi har ju kört ihop några fotbollsprogram och då kom du en gång och sa nu är Granqvist, nu har jag en grej här så det här är jävligt spännande. Och så berättar du om ett mentorskap som UEFA hade hört av sig till dig om för att utveckla kvinnliga ledare.
Ja,
berätta vad det är du gör, för detta gick ju du igång på och ja, har varit högaktiv med, berätta.
Ja, det var ett hedersuppdrag alltså. UEFA hörde av sig för ett år sedan ungefär. Och jag undrar, vad fan, ingen hittar de mig någonstans liksom, när det gäller de här bitarna. Det vet jag fortfarande inte hur de har hittat, men jag ska få fråga någon gång. Då. Men då var det så här att man har startat ett pilotprojekt i UEFA som ska gå 18 månader per deltagare. Och då var det som så att man har plockat ut 4 lovande damtränare i Europa. Och då frågade de om jag kunde vara mentor åt en av dem. Och jag sa absolut. Och så var jag i Genève nu för kanske någon månad sen och då fick jag en ny kvinnlig tränare, Emma Coates från England, som har hand om Englands U19 och U20-landslag. Och det var ju nästan så jag sa till henne, du sitter ju och lär mig här alltså. Det är 27 år gammal med tanke på de resurserna de har i engelska fotbollsförbundet. För alltså England kommer ju på damsidan tror jag att dominera. De kommer att ha världens bästa liga om något år. Med tanke på den budget de får, de resurserna de har. Jag var ruskigt imponerande alltså. Och ja, men det har varit jättekul att göra det. Och jag var faktiskt över i Norge till... Jag tränar norskan i Hege Riise, en av de största, kanske den största genom tiderna i Norge. Vinner varje år med Lilleström. Oerhört kunnig, kompetent. Och jag tränade hennes lag som i och för sig består av 8-9 landslagsspelare, så det är hög kvalitet på det. De har fått sälja några, och så körde jag lite Bielsa där, rotations, och de älskade det. Kan du tänka dig?
Du var där och...
Ja, precis. Körde ett pass, praktikpass. Mm. Överlägset. De gillar det skarpt alltså. Ja, det var kul. Ja, det är ett jäkla hedersuppdrag. Så att jag ska köra i alla fall nu till juni 2021. Är Emma Coates klar med den så kallade vidareutbildningen. Ett jätteseriöst projekt är det.
Men om man får upp kvinnliga tränare på den här nivån, då borde de också kunna ta ett herrlag.
Ja, jag tror en tidsfråga. Det tar nog kanske några år, men jag tror sen liksom att någon kommer snart att bli till att börja med assisterande på ett herrlag. Det är inte alls orimligt. Och när jag sitter och lyssnar på den här Emma Coates, hennes kunskaper om fotboll, då blev jag banne mig imponerad. Nu visade det sig att hennes far dessutom är tränare i Norge. Så att hon har väl säkert mycket, mycket via honom också då. Men hungern de har, vet, och lära är ju grym alltså.
Det är också så här vi ser hur den kvinnliga ledarpositionen flyttas fram. Det vill säga när resurserna tilldelas. När Europeiska fotbollsunionen, UEFA, tillsätter ett pilotprojekt. Börjar röra sig i den här riktningen.
Ja, men hon börjar ju prata, du vet, så här, hon har varit i Algarve nu med, jag tror det är U19-landslaget. Så jag pratade lite med henne och då kollade jag lite, hur ser staben ut ni har runt om? Ja, det är mellan 13 och 15 stycken. Jaha, så jag på ett U19-landslag? Ja, det är ett par fystränare, ett par videoanalytiker, egen kock. Och sen har vi lärare med oss, för de är så unga, så de måste ju ta igen skolan. Och två materialförvaltare och bang, 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 den assisterande. Och all, du vet, 13-15 pers alltså.
Är det de har fattat att det ser tufft ut för Sverige?
Oj, förstår. Och de här stackars Hege Riese, Lilleström, Norge. Hon är, nu till nästa år, då får hon för första gången heltidsanställa en assisterande. Förstår du vilken skillnad?
Men du, jag tittade på nomineringarna till Idrottsgalan, Idrottsakademin, där du sitter med i nomineringsjuryn, Lasse, eller ordförande i nomineringsjuryn. Och på ledarsidan där, ingen kvinna va?
Nej, korrekt.
Hur ser det ut med urvalet där?
Ja, det är en utmaning. Alltså, faktiskt var det så ifrån nomineringsmötet och förhandlingen där, så stannade själva sakdiskussionen om de olika namnen i kategorin årets ledare. När den retoriska frågan ställdes, alltså hur många kvinnor finns överhuvudtaget från respektive specialidrottsförbund nominerad? Och det är försvinnande få. Försvinnande få. Vilket ju pekades på, det är en utmaning. Att ha ett underlag överhuvudtaget. Det är därför jag menar på att när det blir den här typen av satsningar som du har sig involverad i, som UEFA gör, och när vi hör om resurserna som finns i England exempelvis, ja, då blir det ett annat underlag. När det gäller kategorin årets ledare så det var Kajsa Bergqvist som sitter i juryn som räckte upp handen och sa, det här måste vi snacka om. Varför är det så få kvinnor nominerade från början?
Vad ser du framför dig som en slutprodukt kring det du jobbar med här?
Alltså, de ställde den frågan i Genève till mig liksom. Nej, men jag... Alltså min dröm vore att få se Emma Coates vinna något stort mästerskap. Att man har fått vara med, eller Hege Riese, och få se en utveckling, och i slutändan så vinner Emma eller Hege någonting riktigt stort, eller får en väldigt bra karriär. Det skulle kännas skönt att de får succé. Då blir jag nöjd.
Veckans surr. Östersunds fotbollsklubb har jäckat mig. Jag har blivit tvungen att fundera på min uppfattning i ärendet Kindberg. Alltså deras tidigare ordförande Daniel Kindberg, som är fälld av tingsrätten för grov ekonomisk brottslighet i olika tappningar och dömd till 3 års fängelse. Överklagat, eller om det inte är det redan, så kommer det att bli det, vad vi har förstått, till hovrätten. Och då är det mycket viktigt att börja med att säga så här: innan en dom har vunnit laga kraft så har vi inte facit.
Nej,
så det är nummer ett. Ja. Så vi är överens om det. Men om vi utgår från att det blir så här nu då, att han blir fälld, då har jag haft följande fundering. För det är ju rätt många som säger att Östersund ska tvångsnedflyttas, och att fotbollförbundet har uråldrigt regelverk, och att Riksidrottsförbundets preskriptionstid i disciplinärenden som är 6 månader är fel och bla 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 bla. Och då har jag funderat på, vad tycker jag om det här? Är det verkligen så att om en person... Vi säger nämligen att den tidigare ordföranden har alltså manipulerat, de övriga i styrelsen har inte känt till detta, det har inte varit synligt för revisorer, det har inte varit synligt för licensnämnden hos fotbollförbundet, det har inte varit synligt för medlemmarna heller på årsmöten och annat. Att det har varit fuffens, det är ingen som känner till det. Utan det här har gjorts av en person endast i Östersunds fotbollsklubb, och dessutom då vd på Östersundshem, och dessutom då med det här upplägget som vi har läst om i rättegångsprocessen. Är det rimligt att utesluta en klubb för det? Klubben har ju inte gjort fel, det är ju en enskild människa som gjort fel. Och detta har jag blivit tvungen att marinera flera vänder för att nu äntligen komma fram till följande i mitt eget huvud. Är det så att hovrätten fastställer domen eller att han blir fälld och dömd till fängelse, så är det min uppfattning. Ja, Östersunds fotbollsklubb har då fått en grundförutsättning i sin verksamhet av ekonomiska medel på felaktigt vis. Det kan då inte uteslutas att de medlen har använts för att få en framgång på bekostnad av en klubb som inte har gjort fel. Är ni med? Och då menar jag så här. Ja, Östersunds FK har ansvar. Därför att det är Östersunds medlemmar som har valt styrelsen. Det är Östersunds medlemmar som har utsett Daniel Kindberg till ordförande. Och det är också Östersunds medlemmar som har låtit det vara en lite mindre ledning i klubben och de här delarna som det var diskussion om förut ju. Att Kindberg hade valde några att jobba med som var väldigt nära just honom. Och då menar jag så här, ja, det är tillräckliga skäl för att Östersund ska bli av med rätten att spela på högsta nivån i den svenska fotbollen.
Ja, du, jag var inne, jag väntade tills du skulle komma till just det här med ekonomiska förutsättningar. För att för mig är det också så att med de här ekonomiska transaktionerna, Östersund hade aldrig haft möjligheten att rekrytera den här typen av spelare för att få framgång. Och det är för mig då solklart att om jag går till hovrätten nu då, fastställer dom med mera, så har Östersund ett ansvar och då ska Östersund tvångsdegraderas enligt mig.
Och jag är helt, och det är viktigt att säga så här, det går ju inte att göra nu. Alltså till följd av den, vad tingsrätten har fattat beslut om, det går inte att tvångsnedflytta.
Nej, måste ju vänta.
På grundval av detta, utan det måste ju väntas och dessutom till domen vunnit laga kraft. Vilket innebär, jag vet inte vad som händer om hovrätten kommer fram till samma och så ska de begära prövningstillstånd i högsta domstolen. Jag vet inte detta. Men alltså när det väl är, om utfallet blir detsamma som det ärendet ligger i idag, då är det min uppfattning att då ska klubben, som i det här fallet är Östersunds FK, ska drabbas sportsligt av den här händelsen.
Men det kommer ju inte att hända på grund av Riksidrottsförbundets regler. För det är ju, ärendet är ju preskriberat. Och här menar ju många som bevakar Olof Lund, Robert Laul och vidare att det här är ju som tokiga regler. För att okej att man har en preskriptionstid på 2 månader för någon som har slagit en klubba i huvudet på någon i hockey och så, disciplinärende. Men det här är ju av så mycket grövre art så att man där har då bara 2 månader på sig. Det är alldeles för kort tid.
I min bok är det inte fullt så komplicerat heller att införa det i Riksidrottsförbundets bestämmelser som säger att om en person döms i det civila samhället, tingsrätt, hovrätt, för exempelvis ekonomisk brottslighet som kopplar till den idrottsliga verksamheten, så kan inte idrotten ha ett eget regelverk som säger vi blundar för det. Utan då måste man följa det. Den är ju inte alls orimlig och då har du inte med preskriptionstid att göra, utan då har du med det civila samhället utanför idrott.
För att de kan hitta någon väg dit ändå, om de tänker som du gör, att de tycker att, alltså Svenska fotbollförbundet, att de hittar någon annan paragraf att använda sig av.
Alltså de ska ju trots allt använda sig av de reglerna som finns. De ska ju inte hitta på andra grejer. Men jag har ingen aning om hur Östersund hade tänkt klara det här. Därför att man ska ha klart för sig, det fattas ju fortfarande 10 miljoner kronor. Så att Östersund ska klara elitlicensen och ha positivt eget kapital mot den bakgrund de befinner sig i nu, det är ju oerhört lite som talar för det.
Så att de åker den vägen istället?
Ja, alltså ja. Har du inte positivt eget kapital får du ingen elitlicens. Det är ju mycket enkelt. Så att jag är svår. Och dessutom
men
har
kan det vara någon problem för dem för att få in 10 miljoner helt plötsligt? Ja, det får de ju in dagen före av någon.
Mm. Ja. Utav Kindbergs boulevard.
Ja, det är möjligt, men alltså, det trodde jag i förra svängen också, men riktigt så mycket pengar har de inte fått in. Och det visar sig vara ganska trögt för dem just nu. Och det är ju fruktansvärt tufft för alla som håller på Östersunds FK i Republiken Jämtland. Liksom. Mm. Det här har ju varit en saga.
Det var det verkligen. Vi sände ju Europa League då var du fortfarande kvar med oss. Oh ja, och det var enorma tittarsiffror i Östersund. Alltså Malmö nu som spelar Europa League och så, de ligger bara på hälften utan de siffror vi hade med Östersund. Ja. Så det var ett fenomen, en speciell grej, ungefär som IFK Göteborg och FA-cupen 82 och sådär. Men det här ger ju hopp för IK Brage, det Lasse säger.
Ja.
Att IK Brage ska beredas en plats trots att de förlorade det här kvalet nu förra veckan mot Kalmar.
Tänk också på den här...
För det är de som kommer att flyttas upp då, som missade kvalet.
Ja,
så ser regler ut.
Ja, det är glasklara regler. Mm. Därför att det är de som har varit närmast hela tiden. Nedflyttning är nedflyttning. Framtiden för Östersund är för ÖFK, becksvart.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Att Sporthuset på Twitter eller Sporthuset podcast på Instagram. Sporthuset podcast heter ju också vår hemsida. Tack för alla tips och förslag, inte minst när det gäller vårt intro den här veckan, från Petter Persson, Mange Astenius, Erik Allingård, Marcus Pettersson, Mikael Andersson, Andy Törnqvist, som fick igenom sina önskemål. Är du med på Twitter alltså? Du har gjort några tappra
ja,
försök.
Ja, alltså, jag har ju hoppat av i stort sett alla sociala medier. Det var ju för en ganska många år sedan.
Men sen hoppade
men
du på
nu
igen.
Är jag med lite och läser av Twitter, men jag kör bara häst Twitter. Alltså, jag skriver ingenting själv, jag läser bara om hästarna och nyheter.
Aha. Man kan inte kontakta dig på Twitter?
Ja, det kan man nog. Jag lär inte svara. Ja, jag vet inte. Det kan, jo, jag finns ju med, va? Då måste man ju kunna kontakta
det kan man
mig.
Nog.
Det är ingen som har gjort det.
Testa och försök kontakta Hasse Backe.
Så vitt du vet, Hasse har ingen försök.
Nej, jag vet ju knappt hur man skriver mejl.
Jag fick ett par frågor här kring den brännande friidrottsfrågan den här veckan, som handlar om att diskusen åker ur Diamond League, som ju blir bittert för Daniel Ståhl, som är världens främsta diskuskastare och världsmästare. Inte bara diskus, utan tre steg, 30 meter hinder och 200 meter. En av sportens största stjärnor faktiskt, 36-hoppan Christian Taylor, som är potentiell världsgodinnehavare, får heller inte vara med på Diamond League. Och det är alltså ett beslut av internationella friidrottsförbundet för att, kan man säga, modernisera och förändra friidrotten lite grann. Framförallt handlar det enligt dem, efter påtryckningar från tv-bolag som vill ha kortare slottar i tv, så de trycker ner tävlingen då till 90 minuters tv. Och det, så det är det som internationella friidrottsförbundet försvarar sig mot, när det nu är en brutal kritik från friidrottsvärlden. Det har ju startats en slags fackförening nu bland världsfriidrottare med Christian Taylor i spetsen. The Athletics Association, där de skriver att alltså, vi är friidrotten, för, eftersom man då har tryckt bort ett antal grenar här, så det är ju revolutionerande, får man säga. I Sverige är det ju stark kritik med tanke på att vår främsta friidrottare är ju Daniel Ståhl, som inte får vara med då. Och då kan man säga, är vi hemmablinda? Jag tycker ändå att det är ett märkligt beslut, måste jag säga, bara som mitt instick. Till att börja med att säga, det är en gren som inte har varit med tidigare, och det är slägga. Det var ingen som upprörde över att släggan var borta. Men annars tycker jag liksom att personligheter är viktigare än grenar. Och jag menar, Usain Bolt sprang 200 meter och Jonathan Edwards hoppade tre steg. Och i det här fallet så tappar man då Christian Taylor, man tappar Ståhl, som faktiskt är, även i världsperspektiv, en profil. För annars har det mest varit östkastare, och han är ju skön, springer sina ruscher där när han har gjort sina diskuskast, och är en av världens främsta genom tiderna. Och sen då har vi en kille som heter Noah Lyles, som i OS nästa år i Tokyo förmodligen kommer ligga, tror jag, i trakterna av Usain Bolts världsrekord på 200 meter, som man också tappar då från Diamond League. Men jag känner så här, sammanfattningsvis, att det finns en ängslighet inom internationella friidrotten, att de vet inte vilka steg de ska ta för att modernisera den här klassiska idrotten, den mest klassiska av alla idrotter, ända från antikens Grekland finns det, och diskusen var ju med redan på den tiden för övrigt. De vet inte hur ska, för de tappar hela tiden marknadsandelar. Fotbollen och så vidare blir starkare i friidrott. Tittar vi på hur det var när du växte upp, Hasse, och sådär, med friidrottslandskamper och så vidare. Så friidrotten tappar mark hela tiden, och då försöker Sebastian Coe och company hitta vägar då. Men frågan är vilka som är de rätta stegen att ta.
Men jag har ju tappat friidrotten. Jag följde ju all idrott tidigare, och friidrotten, den liksom fängslade mig enormt. Men jag undrar om det inte handlar om så här, lite publikt, som du säger också, marknadsandelar, liksom, att det blir lite för långt med samtliga grenar för tv med mer, att man, jag förstår att man vill krympa ihop det, för mig känns det som liksom att hänga med i tiden lite, liksom, att det måste vara lite mer action och lite kortare för att fånga publiken. Jag vet inte hur många som sitter och ser Diamond League-tävlingar.
Det är ju rätt bra att hitta siffror, men det är klart att man tappar ju marknadsandelar mot fotbollen till exempel hela tiden.
Jag känner nog för en utifrån, jag vill ha det kompaktare liksom, och boom, 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 som det ser ut idag egentligen. Mm. Men det är lite faller säkert vissa grenar bort.
Men det jag tycker är konstigt med fotbollen då, jag älskar ju både fotboll och friidrott, det är att tänk att fotbollen fortfarande är så dominerande 2019, som är det ganska ändå rätt långsamma spelet, där det är många döda punkter och så.
Det är ju raka motsatsen egentligen till vad jag säger egentligen, för att där handlar det ju verkligen om det kan vara hur tradigt som helst över 90 minuter. Va? Men det fängslar på något sätt ändå. Det kanske inte för inte som det är världens största utövande sport, fotboll, och det är
samhörighet också mellan folk.
Det ska man inte underskatta.
Men min lösning på friidrottens problem, eller en av dem, det är i alla fall att funktionärer faktiskt, det låter ju lite tråkigt, men det finns oerhört mycket tid att hämta igen inom friidrotten om man har skickliga funktionärer. Mm. Och i den änden så borde internationella friidrottsförbundet börja, för att det, tänk varje gång man ska lägga dit en ribba igen och fixa till inför nästa hopp och så här, där finns den stora tidsvinsten. Och dessutom då, vi har varit inne på det tidigare, presentationer och sådär, att tajta till allting som du är inne på, alltså, det kan man göra utan att ta bort grenar, för jag är rädd för att jag tycker att man ska vara öppen för förändringar, men det gäller ju också att göra förändringar så att man inte tappar sitt DNA.
Mm. Det kan ju vara så här också, om du ser till liksom att bara, ska vi säga, värva nytt vad det gäller ungdomar och så vidare, faller vissa grenar bort, det känns ju som att de kan ju dö ut i princip. Det är liksom ingen som startar vid 10-12 års ålder med diskus liksom, efter att du aldrig har sett det exempelvis, va? Så att känslan är ju att det kan liksom bara då rasa vad det gäller utövare, och sen dör det ut mer eller mindre.
Och så har vi fått in en del frågor förstås om den här liraren till er båda.
But at midstretch, it's a Green Shoe who's still on the top. And on the center, Don't Let Him has a late trot, but it's Green Shoe who's hand-driven through the stretch. Green Shoe will win the Kentucky Futurity. Don't Let Him was second. Chimpanzee third. Looked like Soul Strong was up for fourth and 151-1.
In that third quarter, Green Shoe opens up by 3.5-4. Don't Let Him on the outside. Marseille, those two sparring for second. Forbidden Trade is third. Pilot Discretion on the outside. Angles out for a late bid. But it's Green Shoe. He's wrapped up and cruising here for Brian Sears. Green Shoe puts his best foot forward, and it's Green Shoe a convincing winner. And then close between Don't Let Him or Forbidden Trade. And it is Green Shoe unleashed on the outside by Brian Sears. Green Shoe right by Sheena's Boy. And then it's far back to Battenberg and Bordonia in a battle for third. But it's Green Shoe in his three-year-old debut and looking the part. It is Green Shoe and the shoe fits. Are you kidding me? 151-2. Unbelievable. Then Sheena's Boy. Battenberg close there with Cheap Tricks. Green Shoe. Unbelievable.
Är det unbelievable ni känner om er häst Green Shoe som ni är delägare i?
Ja, herregud ja.
Unbelievable.
Ja, det är det ju. Det är liksom de som är experter. Jag och Lasse är lite noviser på det här. Men de som kan det här säger ju att en sån här kommer fram en gång var 15 år. Liksom, max 10 per sekel. Och det är en helt fantastisk resa. Alltså, jag kommer att vara tveksamma vi var när Anders hörde av sig lite om köpet. Det var ju då den dyraste ettåringen på Lexington-auktionen.
$330,000, ja.
Som hette, och vi sa, oj, ska vi haka
vi
på det här?
Att köpa, vi erbjöds ju faktiskt 15%. 15 var
de var, ja.
Och så var vi, det, så att vi, det tyckte vi ju var väldigt mycket pengar. Så sa vi nej till då. Och då kom ju Morten med.
Ja, men och helt oprövat. Det är första avkomman också. Efter Father Patrick är ju Green Shore. Så man vet ju ingenting om det egentligen, va?
Att det är ett livsaffär, vi ingen tvekan. Men frågan är om det är ett livsupp. Upplevelse också, det jag fått uppleva med den här superhästen Green Shoe, som redan nu, vad jag förstår då, har gjort sin sista start, eller?
Ja, jag kan ju tala om, Lasse fick ju det igår också. Kan du tänka att vi fick på video skickat spermakvaliteten kom på video? Och men det såg alltså, ut att vara väldigt många bra simmare, men eller alltså, hur alltså?
Nej, men alltså jag... nej, men hästen är,
jo,
nu, för, hästen
är
nu transporterad från Marcus Melanders stall i New Jersey till Hanover Shoe Farm, vilket är stuteriet där den ska vara uppstallad för avel. Och jag måste säga, Hassan, jag fick se bilden där med, var det inte Mikaela Melander, skötaren som var med Green Shoe och alltihopa där, när den är, det är nästan lite sorgligt.
Ja, det är det faktiskt.
Att en sån otrolig stark travare, en sån stjärna, liksom, och så stolt över, han är fenomenalt fin, hästen, men så nej. Nu är det en helt annan, nu är det en helt annan karriär. Nu är det liksom över.
En kort karriär.
Det är nästan lite, inte sorgligt, men jag känner liksom nästan lite saknad redan, ja, över att vi kommer inte ha den här racen att titta på längre med en sån enorm häst. För det är ju,
vi kommer aldrig få uppleva den.
Nej.
Så är det bara.
Och, men vi var ju i Kentucky och jag var glad över det. Alla ägarna var ju där. Alla samlades i Kentucky för världens äldsta travlopp, Kentucky Futurity. Vi har pratat om det i podden. Och fick uppleva en usla förutsättning. Regna och var skit tråkigt och jävligt. Men, ja, men liksom, vi fick vinna Kentucky Futurity och i så fin stil som hästen, ja, rensade undan på upplopp och vann hur enkelt som helst. Och var tämligen oberörd efteråt och stod där och klippte
i vanlig ordning.
Och tyckte att vad gör jag nu då? Det är väl lopp imorgon igen.
Och det är fortfarande svårt att förstå som lekman då, jag som lever med fridåt och så här, som jag snackade om tidigare, att man ska då Usain Bolt ska kliva av i 20 års ålder. Jag pratar, ja, för det är så det känns.
Men det är lite som i USA, det är ju, ja, korta karriärer, det är liksom att betäcka unga hingstar med unga ston. Vi gör ju inte riktigt så i Sverige, men det handlar ju också om, efter jag pratade med Jimmy Takte för några år sedan, han sa det liksom att om jag inte gjorde det här, jag skulle inte få några investorer liksom, för att de här investorerna som går in med jättepengar, de vill ju se snabba resultat och sen avla om man punkt och så vidare.
Och jag vill inte säga att jag med det jag sa här, vet, jag känner nästan, jag såg hästen stå där nästan lite saknad, så här, vet, att den inte ska tävla. Jag förstår systemet. Jag fattar att det är så här. Och det finns ju någonstans en koppling mellan de ekonomiska villkoren och vad som händer och den sportsliga satsningen. Liksom. Och någonstans måste det ju vara. Och för Anders Ström som ju huvudägare i hästen, är 70% av hästen. Vi andra har ju liksom, vi sitter ju längst bak i bussen och vinkar lite glatt så här, bara vi är med på resan. Men för Anders del innebär ju Elitloppet exempelvis. Det finns ju andra hästar Anders kan starta i Elitloppet. Typ Chimpanzee.
Mm. Det kommer ju lite kritik här i Sverige, typ att man inte fortsätter tävla med hästen. Mm. Liksom. Men det, jag menar, det, liksom, det går ju inte. Liksom när vi pratar om de här beloppen ändå, liksom, det är ju...
Det man är rädd för, det är att om den är så högt värderad och sen går det lite sämre så dippar, ja, det, är så,
det eller? Det kanske inte... Fader Patrick, pappan alltså, ja, hade 2 eller 3, kanske 4 lopp som 4-åring. Greenshow är ju bara 3. Och de 3-4 loppen med Fader Patrick var inte speciellt bra.
Och då dippar värdet lite?
Nej, det gjorde ju inte det. Det gjorde ju inte det på Fader Patrick. Och nu Fader Patrick kostar nu $30,000 per språng. Greenshow kommer att kosta $25,000 inledningsvis.
Det vill säga om du har ett sto som du vill betäcka med, ja, Fader Patrick, så får du betala då
$30,000 för Greenshow $25,000. Och, Fader Patrick sjönk ju inte då trots lite mindre bra lopp som 4-åring, utan nu har man till och med höjt liksom språngavgiften för Fader Patrick.
Och att Greenshow är billigare beror ju på att man vet ju inte överhuvud. Finns ju inga avkommen till Greenshow. Fader, nej, Patrick har vi ju ett facit på och vet att det är väldigt bra. Men Greenshow vet vi
det
inte.
Det vet vi om 2 år.
Exakt. Hur många hästar har du varit delägare i, Hasse, i ditt liv?
Oj, ungefär. Hela livet. Jag skulle uppskattningsvis gissa på i alla fall under hela livet ett 50-tal i alla fall.
50-tal. Hur många du, Lasse?
Ja, vad har vi nu, Hasse? Vi har 5-6 stycken.
Ja, det har vi väl nästan.
I olika ägarkonstellationer. Ja, ja. Men jag har haft ett par, men det är inte 10 inte.
Ja. Han glider in på en räkmacka lite här.
Alltså, det är snacket i draget.
Jag har sagt så här, alltså, man kan inte ha sånt här flyt som Granqvist. Man ska lida in 10-15 år minst innan man får vara med om något sånt här. Och tänk dig när Anders Ström ringer mig och säger så, du fan, ska vi inte ta med någon mer här? Den där Granqvist, det verkar vara en rolig prick. Alltså.
Han verkar matgjord i fickorna.
Ja, han verkar. Och sen köper vi Enterprise, som blir en bra vinst.
Ja, det var ju gick.
Vad,
ja,
händer plus, sen? Plus, vi köper Greenshow, ja, det är en skaplig vinst. Och där sitter Granqvist på 2 hästar.
Men vi har varit haft det i Brodda och Genie M.
Ja, just det. Men det är ju billiga hästar, ja, det är då i Sverige. Ja,
det är billiga misstag.
Ja, det är ju några som har sagt till mig, liksom när jag sa, kan vi köpa häst? Ja, är Granqvist med? Då hakar vi på.
Då kör vi.
Ja, då kör vi. Då är vi med.
Kan vi inte prata mer häst?
Jo, för nu är det dags för det här.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Jag älskar kärleksbomba. Kärleksbomba, kärleksbomba, kärleksbomba idag.
Får jag bara säga något? Marcus Melander, mycket nöjda med spermakvaliteten. Tömde 48 milliliter.
Kom det nu eller?
Ja.
Det är det här livet ni lever just nu.
Ja.
Det kommer ju en testsvar. Spermakvaliteten kommer vi få besked om.
Kolla spermakvaliteten. De skickade den där.
Ja, den ser otroligt.
Ser du vilka simmar? Oj, vilka simmar.
Den 20 november kommer besked.
Ja. Han skrev och frågade nu om de hade... De verkar ju nöjda utifrån det första här.
Förra veckan drog du, Tommy, Ina Scott. Och det är ju strålande, Hasse, att du är med när vi ska kärleksbomba denna sagohäst. Jag ska bara, innan vi tar oss an det häftigaste med Ina Scott, säga att hästen startade 90 gånger, hade en segerprocent på 60 och sprang in just över 20 miljoner svenska kronor. Och det är alltså en häst vi talar om som är 90-talsframgångarna. Och den rent formella delen är att den föddes 1989 och var tvungen att avlivas efter en olycka i hagen 2013. Hästen Nina Scott tränades av Kjell P. Dahlström, numera bortgången, och kördes av Kjell P. mellan varven också, men inte minst av Helen Ann Johansson, som alltså svarade 1995 för ett av de största enskilda ögonblicken i svensk travsportshistoria. Det största loppet i världen är Prix d'Amérique i Frankrike. Amerikanerna säger förstås Hamiltonian, men det är bara för treåriga hästar. Prix d'Amérique är öppet för alla. Och kolossalt vanligt att franska hästar vinner. Och att franska körsvänner vinner det racet. Det har varit en del svenskar också. Men 1995 så utspelades vad som är ett av de största ögonblicken när Helen A. Johansson kör Ina Scott i Prix d'Amérique. Och går när upploppet närmar sig i rygg på förhandsfavoriten Vorasi, som är en helsyster till Orasi, som ju var den stora, för som vann ju 4 gånger tror jag, vann Prix d'Amérique. Vorasi är i ledningen och Helen Johansson är så kylig som sitter kvar lite extra länge och väntar, vet innan skottet är rask va, och har en enorm speed in på upploppet, då väntar hon lite och så släpper hon av innan skott som precis på linjen hinner fram och är före med halsvakt före Vorasi och vinner Prix d'Amérique. Den första kvinnliga kusken någonsin att vinna detta anrika lopp. Och det är Ina Scott, stoet, sagohästen som vinner. Och vi ska lyssna på upploppet nu och förstå lite grann över röran som det är när man är och kommenterar på Vincent, för det är stökigt. Jag vill bara säga det, det är Bo Hanssons tv-referat ska vi höra. Och det är så här, när du är där och kommenterar, du ser inte förrän precis när de kommer in på upploppet på rakan, då ser du ju hästarna framifrån, så det är inte alldeles enkelt att se vilken kusk som är vilken och vilken häst, och man hör nästan lite tveksamhet här i Bo Hanssons referat. Men så här låter det när vi upplever fortfarande till dags dato en av de absolut största ögonblicken i svensk transporthistoria.
500 meter kvar. Ina Scott har fått loppet. Hon har fått ett perfekt lopp och här sitter hon och väntar lite grann till.
Svägar det där bakom. Quinelli just nu trea.
Men Abobolo ser...
Orasi attackerar.
Orasi ser bra ut och Quinelli ser trea. Quinelli ser perfekt ut. Ja. Jag är redan nu.
Ina Scott. Orasi jagar upp till sin ledning nu.
Det är en enorm slut.
Ja, det är Orasi och så utanför kommer Ina Scott.
Ina.
Oerhört Ina Scott. Ina Scott.
Ina Scott utanför Orasi.
Ina Scott.
Ina Scott.
Och det är Ina Scott på håret för Orasi. Eller möjligen tvärtom.
Oj.
Det var, måste vi se målfotet.
Det talar vi inte om.
Vinner! Till en! Till en! Till en! Till en! Till en! Vilket fan!
Det fanns de som var lugnare än Kjell P. Dahlström.
Hon kände så jättebra innan. Hon kändes jättebra hela tiden. Bra innan i värmningen och bra i löpet. Och jättestark runt sista sväng. Och så tänkte jag att jag skulle gå på då redan utgången ur svängen. Så avvaktade jag lite till och väntade tills vi har kommit in på upploppet.
Varför det? Så,
tänkte Ina är ju så pass speedy så att, och så hade jag inte brukat någonting av hennes krafter. Så att tänkte så att jag inte kör för tidigt och hon går trött i alla fall. Men upploppet är ju inte så långt, så efter en liten bit in på upploppet så...
När förstod du att det var klart?
Jag passerade linjen, inte innan.
Helen A. Johansson då intervjuade Agne Jellevik. Det är klassiska bilder där när Agne står med Kjell P. Dahlström. De har ju kameran påslagen när de står med Kjell P. Dahlström in till banan där. Och får ju de här bilderna. Det är då han hoppar över ett staket och fastnar då. Faller ju rakt ner där, så han måste ju fått vansinnigt ont i grenen. Kjell P. Dahlström i det där sammanhanget. Jag ska säga det om Ina Scott. Hon vann Svenskt Travkriterium 1992. Svenskt Travderby 1993. Storchampionatet också. Lyckades aldrig i elitlopp. Förvisso. Men Prix d'Amérique-vinsten är ju för evigt svensk travhistoria. Jag vet inte, Hasse, vad du säger om...
Ja, årets häst också, 92, 93, just 95. Ett av världens bästa ston genom tiderna skulle jag säga. Det är lite intressant också att hon började tävla som tvååring. Vilket är relativt ovanligt i Sverige. Utan de flesta kommer ju igång som treåringar till skillnad mot USA då. Det är lite anmärkningsvärt kanske, men det är en fantastisk saga det här med Kjell P, Ina Scott och Helena liksom, och vinna Prix d'Amérique. Och jag kommer ihåg när jag hör det här igen liksom, jag ser bilden på Dahlström fullständigt tappat det liksom, och det förstår jag. Det gör ju till och med Stefan Hultman när han vinner Prix d'Amérique.
Ja, det är inte så vanligt att svenskar vinner det stora loppet. Vi hyllade ju Ridley Express Björn Goop här i för segern förra året. Nu vann Belina Josselin Prix d'Amérique detta året, 2019. Men Ina Scott är ju en sag. Och, alltså, det är ju det som är så fascinerande med hästar, att de blir ju ibland kopplade till svenska folkets hjärta. Det är genom V65 på den tiden, och V75 vet jag inte heller, men att man liksom får de här segerraderna. Och man pratar om Ego Boy, Solvalla mot Flower Child, skiljehitet liksom, med klassiska lopp. Man har Legolas som ju också liksom blev folkets häst på något vis.
Victor Utilli,
Copiad, Ina Scott Copiad är ju dessutom samtida, de tävlar ju mot varann i samma era. Så att det blir väldigt speciellt när travhästar får den här relationen till folk.
Men just de här, det är det här lite kanske svensk travsport sak, de här riktiga profilerna som alla behöver. Men jag kommer ihåg med Ego Boy och jag menar Ina Scott, Victor Utilli, Legolas, det sitter ju kvar i huvudet, Copiad. Det är sådana som har fastnat för alltid.
Jag som är utanför travet, för mig har det fastnat i mina skott just för de här runt omkring också. Alltså med Helena Johansson och Kjell P. Dahlström inte minst. Kjell P. Dahlström som alltså, han dog ju under ett lopp, 59 år gammal. Han segnade ihop i sulken, det var på Jägersro den 21 december, 3 dagar före julafton 1997. Och fördes då med ambulans men avled av en hjärtattack. Men han var ju en stor profil och hon var en profil och alla de här, så det har inte jag upplevt så mycket, klart kopplat till de andra heller. Jag har ingen aning vilka var kopplade till Copiad, vilka var kopplade till Legolas. Den bilden har jag inte på samma sätt, så på det sättet var det tydligt det här med Ina Scott.
Kjell P. Dahlström var ju en levande reklammaskin för transporten. Och liksom lite grann Erik Berglöf som ju körde Copiad, va. Så de blir också en relation till den där typen av
Thomas Nilsson, Legolas.
Men nu när vi är inne på de största travhästarna så är det, vet ni vad jag sitter och grämer mig över? Det är ju att inte er Green Show fick vara med i de här racen, Elitloppet och Prix d'Amérique, och att ni istället håller på med er spermakvalitet. Alltså jag stör mig på det. För jag tänker inte på det här med så här funkar travet och så här är det med pengarna. Jag vill bara säga idrottsligt då. Hur hade det varit att se Green Show i Elitloppet? Kan inte ni tänka det också? Ja. Hur hade det varit att se honom i Prix d'Amérique?
Jo, alltså man har ju haft den i bakhuvudet liksom, att tänka och få se hur kommer Green Show att utvecklas som 4-åring och ett eventuellt Elitlopp. Det kittlar ju alldeles enormt liksom, att hade få den möjligheten. Men liksom, det är inte riktigt försvarbart.
Nej, jag fattar. Jag fattar inte, men jag är ändå irriterad.
Jag tyckte Anders hade en bra grej faktiskt, när alla hade skrivit och de här kritiska. Det är jävla intressant när personer anmäler sig som idioter frivilligt liksom.
Ja, exakt. Apropå hur mycket pengar som finns att förlora då, kan man säga det.
Ja, det är ju sådana summor liksom, så att det.
Nu ska jag tänkte att Hasse skulle få bekanta sig med de här påsarna då.
Okej.
Och det kommer att bli från kärlekspåsen som du, Hasse, får Eva-Lena Hedestigs läckra påsar här. Men olyckspåsen var nyligen Marion Jones förra veckan, strålande berättat. Så det blir en kärlekslapp. Varsågod Hasse, du får fixa det här.
Har du tejpat det här också? Då ska vi se. Det blir stopptid med Jens Lind. Ja, de är bra.
Det låg i slutet på Sportspegeln.
Precis.
En litet minidokument.
Ja, de
men,
är bra.
Men Jens Lind gör ju inte bara stopptid, utan han har ju även gjort, han har sett den här Hockens historia.
Ja, vad bra. Oj, vad bra.
Det har han gjort.
Ruggigt bra. Ja. Ja, den gillade jag skarpt alltså.
Briljant. Hockens historia. Alltså, det finns ju briljanta reportage, briljanta program att titta på. Och SVT Play är ju en god hjälp i det ärendet. Och eftersom vi är på TV4 så ska vi väl säga att TV4 Play också är bra.
Ja, det är magnifikt.
Ja, men bra. Då har vi sista grejen här också, är, för vi sa ingenting om det. Diamantbollen, Caroline Seger och Victor Nilsson Lindelöf guldbollen. Hur landade det hos er, de valen?
Jag hade ju hoppats på Emil Forsberg. Jag var ganska säker ändå på att Lindelöf skulle få det, med tanke på att det är Premier League och en cementerad plats. Jag vet ju att det är världens bästa liga, tycker jag i alla fall, Premier League. Men jag hade ju gärna premierat liksom det kreativa. Jag är väldigt inne på det och vad Forsberg betyder för det svenska anfallsspelet. Sen är det klart att han kanske inte har haft den speltiden i Leipzig för att kunna motivera det. Men jag hade hoppats på honom. Själv när man frågade mig så sa jag att Aslani, jag håller mig till det kreativa även på damsidan. Lite överraskande kanske att Caroline Seger får det. Har alltid varit lite svag för Stina Blackstenius också. Jag vet inte ens om hon var nominerad. Men Aslani var ju min röst också mycket för det kreativa och vad hon betydde under VM.
Blackstenius klev ju fram i VM med viktiga avgörande mål för Sverige.
Intressant att ingen av de här bragdspelarna, Hedvig Lindahl eller Nilla Fischer,
nej,
fick pris. Jag menar, ja. för bragdnicken när de räddade framför mål eller bragdräddningen. Ja, utan ja, man gick på liksom lite grann lång och trogen tjänst.
Ja, lite grann. Så hon vann ju också för var det 2008-2009 någonting sådant.
Ja,
vann ju
tyckte
också
hon sa 2009 och att det då är 10 år sedan. Ja, precis.
Så det är dags igen 2029.
Och jag, Victor Nilsson Lindelöf, noterbart att det är först andra spelaren genom tiderna som alltså får det 2 år i rad. Ja, det sticker ju verkligen ut. Det verkar inte som att man resonerar så mycket förr då, att det skulle vara en ny varje år om man tittar tillbaka.
Victor Lindelöf.
Ja, just han vill heta så. Ja. Men de sa Nilsson Lindelöf.
Ja, det beror på att det står så i passet. Vi pratade med honom om detta efter matchen på Malta. Då stod vi och surrade en stund med Victor. Och då frågade jag faktiskt vad han vill bli kallad för. Och då sa han att jag säger själv Victor Lindelöf.
Men det står Nilsson.
Ja, han sa så. Men det står Nilsson i passet. Och då säger jag från den stunden och Victor Lindelöf. Vi har ju lärt oss det om uttal, att det ska vara som spelaren själv vill.
Okej, vi säger tack för idag här på, var är vi? Sundbyberg eller Solna?
I alla fall. Sundbyberg.
Gränsen mellan Solna och Sundbyberg är mycket tydlig. Låt mig inte, hade min pappa levt, han dog 2011, men då hade han gärna berättat om det stora gränslagsmålet mellan Solna och Sumpan 1937. När man sågs en helg vid gryningen och slogs till solnedgången och sen så gick man hem och så slogs man dagen efter igen. Hur mycket bråk det var vet jag inte, men han berättade gärna den historien.
Och Backes berättelse, den ska vi slipa på den.
Den kanske kommer alltså, det är inte helt omöjligt alltså.
Hasses historier tycker jag håller också.
Ja, det blir i alla fall många som
Hasses
kommer att skratta.
Hasses historier berättade i Backes berättelser kanske.
Ja. Tack för idag. Och alltid, jag har alltid, när jag har sändningar så tänker jag alltid på ditt, Hasse, som triggar mig. Det är viktigt idag, Åström.
Ja, det är jävligt viktigt idag.
Lung.
Vi hörs nästa vecka, alla poddlyssnare till Sporthuset. Då handlar det om livepodden avsnitt 219 och vi säger kör hårt med Green Shows sperma med mera, Hasse.
Vi får besked om några dagar. Ja. Det är helt avgörande.
Vi hörs.
Och Rumänien, Sverige härnäst. Hej då.
Hej, 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 hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com